kommit långt in i elektroniken.
Ja, nå kan du bare begynne å fortelle om fem mann som, ifra Førde som drog til Odda.
Ja, det var i slutten av 40-året, da kom vi fem kamerater ifra Førde. De fire andre, de var borte fra Angdalen i Siedal her. Og så jeg. Vi kom til Odda og begynte på smelteverket der, og der kom vi nå i kontakt med mye slags folk, blant annet Eifjordinga, som hadde nok så mye å gjøre med den der Eifjord-Tamrenlag i den tid. Og det ble snakket litt rein og det ene med det andre, og vi fikk forresten tilbud på gjeterjobber der. Og to av kameratene mine, de Jan Bjarne Botten og Ragnar Indrebø.
Stoppe litt grann der, så skal jeg høre at det der fungerer. Nå.
Kom i kontakt med disse Eifjordingene, og da ble det at to dager, Jan Bjarne Botten og Ragnar Indrebø, de tok. Gjeterjobber, jeg. Jeg var forresten tilbudt gjeterjobb også, men det var ikke så rart. Jeg fant et trappaste i Eifjord-Tamrenlag. Og når de var oppe på Vidda, så besøkte jeg de, for de gikk jo mye i fjellet. Og slik kom vi inn i dette der, og det snøstet miljøet der. Det var forresten bare om sommeren at de gjette der, disse der kameratene mine. Om vinteren så arbeidde de på smelteverket. Så satt vi da på brakka og lurte på om ikke dette der kunne være en idé til å forsøke med regn på vårt lokale fjell. Og for å gjøre en lang historiekort så ble det det at vi fikk kjøpe seks dyr som vi transporterte hjem og sette det ut i fjellet der på nordsiden av Angdalen. Det var den såkalte Angdalsreinen som nå offisielt heter Førdefjellet. Ja, jeg kom hjem i 1950, og jeg gikk mye i fjellet da bort og fulgte med disse dyra der, og det visste seg at de treffet godt og formeiret seg. Og etter hvert som tida gikk da, jeg hadde nå gått i ganske mange år, så begynte vi å reise inn der og hente oss en bukk i ny og ned. Ja. Angdølingene, ja de resten og forresten mye bortover i Nøstdal-trakten og Hyen og i Gloppen. Så det gikk overalt på Førde og Gjølster, Nøstdal og Gloppen.
Du, vent litt, dere reiste inn og hentet dere en bok i ny og ned, ja. Var det, det var ikke noen kvoter, dere hadde ikke
sagt? Nei, du vet, vi regner av nærmest vår private eiendom.
Men den var ikke mært av noe?
Nei, det var ikke mært av noe. Ja.
Greit.
Ja, så. Men så begynte det nå etter hvert å vært en viss misunnelse der inne i disse der bygdene omkring der, og de tykte dette var noe litt for jæklig. Her kom vi bort og skjøt oss en bukk i ny og ny, og regn gikk i deira terren, så det måtte være rett og riktig at de fikk begynne å jakte på regn. De tok noen mange kontakt da med landbruksdepartementet, så då hade vi sådana ting att göra. Det var för direktoratet var att köpa. Men de fick inte något medhåll då. Det var inte tvil om att det var vis och att det regn och de måtte inte få jakta på han. I medeltid så begynte de inte kvart att ta lov i sin egen hand och jakta nog så mycket olovligt där inne. Men detta var ju ohållbara tillstånd. Och så blev det då spörsmål om lösningen var att ge det statum som vildrein, slik att han kunde beskattas av grundägarna. Det blev till att vi fick omtrent däckta som vi hade betalt kontant för han, och så gick det över till vildrein, och den var då administrerad av viltnämnden. Ja. Men för att den där ordningen där kom i stan, så hade jag misstanke om att det där var temmelig mycket lovlösa tillstånd inne i fjället där. För jag fann på en plats, det var på övergången från Näsdalstrakten till Hyenområdet, uppe på toppen av Hålebotten, där fann jag 8 skallar och gamla ben. Nej, 5 har jag fann. Och det var tydligt att de inte drack sig på något onödigt, för deras lårbena, de var avkappade, de hade skårat rent där. Och han Bjarne Botten, han hade funnit en liknande slakteplats bort i Bonamatja. Och där fann han resta, så han kunde fann bevis för att det där hade de slaktat minst 8 djur. Och då var inte detta begynt ju att gå hakande galet. Slik att de hade hällt på att ödelägga hela den stammen där. Så han var kommit ner på ett minimum. Och ja, jag tror det regnade med att de var kommit ner på en 28 del. Så förresten, till deras undskyldning, så kom nog järven in i bilden en gång. Och det skulle nog han, för att det var han som hade ödelagt.
Det var väl nog senare?
Ja, det var nog senare. Ja. Det var nog senare.
Jo, hade väl
men då var stammen kommit sig ganska bra upp. Men
det var så.
Ja. Så var det då officiell jakt på det där, och där hade jag intryck av att de tog ut för stora kvoter, slik att de skaut mer hällde tillväxten, och då vet du, när de angrep kapitalen, då går det galet, slik att det var kommit ner på ett väldigt lågt nivå.
Du kan ju antyda några årstal här.
Gjennom å gikk ut til vildrein.
Ja, for eksempel når viltnemnden kom inn i bildet, husker du noe årstall da?
Hva årstall? Når
du fikk status som vildrein?
Ja, når du fikk status.
Status som vildrein, ja, nå skal vi se. I 1905 og 60 tror jeg var på jakt siste gangen der inne.
På deres egen ren?
Ja.
På dår egen ren?
Ja, för det att och då ska det två dyr. Då ska det två dyr, för det är räknat med att nu är det sista chansen jag får. Ja. Så det tror jag var i 1905 och 60.
Det der var jo da når du begynte å arbeide med tannskinn om denne veien.
Ja.
Så du kan jo huske deg litt i forhold til det kanskje.
Da begynte jo jeg å tenke på disse her lokale fjellene våre. Det var ikke naturlig at disse der angdølingene kom inn i det prosjektet, for det var på en annen kant da. Det var sånn såkalte Førdefjellet. Ja, jeg begynte å gå midt i fjellet og forsøkte å vurdere beite, og jeg tok kontakt med alle som hadde sakkunnskap og forsøkte å lære mest mulig om rein som sådan.
Du var ikke i viltnemna du da?
Hæ?
Du var jo i viltnemna du da?
I viltnemna, nei da. I viltnemna hadde jeg overhovedet ikke vært inn.
Ser du det?
Nei. Jeg hørte ikke til noen nemnd eller noe. Jeg... Sånn sitter jeg inn.
Men er du stor grunneier for eksempel, er du det?
Ja, grunneier og grunneier, fru Blom. Jeg er jo grunneier, men... egentlig ikke grunneier i det der... område der.
Nei.
Men jeg har en beiterett der oppi.
Mm.
Ja. Og så begynte jeg å planlegge disse greiene der. Jeg fant ut at det her var muligheter for rein i disse fjellene der. Men så talte jeg opp etter kartet. Fant ut at ja, det naturlige hadde vært at jeg hadde konsentrert meg om midtsektoren, kan vi si, fra Langeland og til Rørvikfjellet. Mm. Men så regner jeg med at hvis vi setter ut rein der, så har han lett for å komme over på den indre sektoren, mellom Jølster og på ene siden og Holsen og Haukedalen på andre siden. Likedan så kunne han slå over vestover på fjellet ut med Kvamshestan og däromkring. Og då ville det i tillfälle vært trebbel hvis at vi for eksempel fyllde ut og jakta på ham hvis det var aktuelt.
Men når du sier du på vurderte bete og arealstørrelse og sånt, kontakta jo da noen fagfolk. Så kunne du få råd deg som med?
Ja, jeg kontakta jo, kan vi si, alt som kunne skaffe meg nok opplysninger om biotopkrav, ja, i det hele tatt, mest mulig.
Men Johan Belsås, han Arne Belsås, han var viltkonsulent, han ja.
Ja.
Var han din, den du egentlig skulle ha rådført deg med da? Og som du ikke fikk råd av?
Ja, kanskje. Kanskje det.
Var vi i kontakt med Helge Kristensen, for eksempel? I kontoret for jakt, viltstell?
Det er nok så lenge siden nå, hvis
jeg
greier. Det var en Kristensen, ja, hva slags status var han hadde?
Jeg var byråsjef og leder av det der viltkontoret i Landbruksdepartementet, han. Ja, før vårt direktorat?
Kristensen.
Helge Kristensen.
Ja, jeg sa navnet, men
ja.
Jeg tror ikke jeg hadde kontakt med han. Derimot var jeg to ganger inn i Landbruksdepartementet og snakket med en byråsjef.
Halsjø. Halsjø så jeg. Heften, han pratet med.
Ja. Han snakket med, og så... jeg forela han disse planene som jeg da hadde lagt, og han mente det at husker han sa uttrykkelig da at ja, jeg kan ikke skjønne annet at dette må være en helt utmerket plan, sa han. Men sa han, vi er i den heldige stillingen at vi har, men da var direktoratet opprettet.
Mm. 64 tror jeg det kom.
Ja. Og vi er i den heldige stilling at vi har kontorsjefen i direktoratet her i dag, og jeg skal få han inn. Og så kom han da gikk nå planene ut på at vi skulle sette ut med tamreinstatus, slik at vi visste at dette da visste seg å bli mislukket eller ikke hadde noe for seg, slik at vi da kunne fjerne reinen igjen og det er helt å ta full råderett i. Så sa han at vi har kontorsjefen i direktoratet her, og jeg skal få han inn. Han heter Hjalmar Pavel, han. Mm. Og så kom han inn, og han der var Halsjøen, hette.
Byråsjefen, sa vi, ja.
Hæ?
Ja, det sto det i møteprost.
Ja, da stemmer det sikkert. Og så refererte Halsjø da det som jeg hadde held fram, og det gjorde han på en veldig god måte, og han der, Pavel, han mente at dette hørtes veldig fornuftig ut. Så, ja, nå begynner det veldig lenge siden. Så søkte vi visst nok om å få sett ut regn som tamrein. Men det var noe, i og med at det hadde tamreinstatus, så treffte vi på noen paragrafer der i skriftens ord, om at tamrein, han skulle merkes, og han skulle være fast under avliving, slik at ikke det var lovlig å skyte han. Og det var jo noe som var helt håpløst, fordi at med de ressurser som og andre forhold som var til stede, så kunne det ikke vært aktuelt med ordinær tamreindrift med geting og reiner og andre. Så vi sa at vi det hele tatt skulle få rein her, så måtte han gå fritt. Blant annet så ville det jo være helt håpløst med tamreindrift, for så vidt at det betydde at du måtte holde dyr og samle og så drive deg fram og tilbake i området og med hunder og det ene og det andre, og det ville virke forstyrrende inn på sauen som gikk der. Slik at det sa vi helt bort ifrån. Dessuten de klimatiske forholdene gjorde det så særlig attraktivt til å være gjeter her. Men altså rein fant ut at det burde da være i fjellet.
Jeg vet ikke om jeg kan komme litt om det. Det var vel søkt om å få en dispensasjon da?
Ja, det var søkt om dispensasjon, men det gikk ikke.
Nei.
Det gikk ikke. Så det var.
Nei, men det der har jeg lest i boken.
Ja.
Alt det der. Og men at de innledningsvis, departementet var veldig positivt,
ja,
når det gjaldt dispensasjon fra merkeplikten, for eksempel.
Ja.
Det var, men det fikk dere ikke.
Nei, det fikk vi ikke.
Men det vil jeg spørre deg, etter at det ble villrenstatus i forhold til tamren, har dere tapt noe på det?
Nei, det har vi ikke tapt.
Nei, nå så kan du forklare litt det forholdet tamren villrenstatus, om det er noe minus å ha det som villrenstatus?
Nei, absolutt ikke, men det visste jeg ikke da.
Nei, akkurat.
Nei, det var det at jeg mente at når vi helt i regn selv kostet dyra, så måtte vi også få disponere det. Så hvis at dette visste seg at det var et minus til høyre, så måtte vi fjerne det den dagen vi ville. Men det gikk altså ikke. For hvis den dagen det var slept i fjellet som villrein, den dagen da miste vi den fulle råderett over det. Det var i midlertid til at vi omsider, så var det dårlig der med grunneigerne og deres reaksjon på det. Så, nå var det jo jeg nok så alene. Sakkunnskap fanns det ikke her. Det kan vel du bevinne. Ja, det fanns det ikke her.
Og,
så er det denne planleggen og alt, det var sånt som jeg måtte arbeide med alene. Så skrev jeg da diverse pistler i lokalpressen og forsøkte å orientere publikum om det. Og så var det da tillatelse fra grunneierne. Så fikk jeg lage et skjema som de kunne få, ja, jeg henviste da til det som hadde vært skrevet i Firda. Og for å kartlegge interessen så fikk de da, jeg tror det var 4 alternative svar de kunne krysse for. Det var en av det jeg imot tiltaket, jeg har ikke mot tiltaket, og jeg kan tenke meg, men jeg vil ikke spandere noe på det. Ja, så det var et alternativ, det husker jeg ikke for noe. Men det fikk altså kartlegge sin grad av interesse, eller eventuelt motsatte. Så vet du, man hadde jo ikke noe penger i noen kasse til å få distribuert disse der, disse skjemaer der, for ut og inn igjen. Og så snuset jeg bare på telefonkatalogen og lurte på om at den og den kunne tenke seg å ta en bunke og få ut i grendalaget sitt og inn igjen og sende det tilbake til meg. Og det gikk veldig bra. De stilte jo veldig villig jo. Og når jeg talte opp på kartet da, så fant jeg ut at det var en 400-500 bruk som sannsynligvis hadde.
Og det var i mange kommuner, det? Fem kommuner?
Ja, det hadde du Askvold, det hadde du Førde, det hadde du Gauler, det hadde du Jølster.
Fjaler.
Ja, det
er Fjaler.
Ja, Fjaler også, ja. Så det var jo litt av en jobb litt der, men i og med at de stilte så veldig villig opp, så gikk jo det bra. Så fikk jeg da inn igjen mesteparten av disse skjemaene der. Og der visste det seg at det var jo de fleste, eller mange var jo likegyldige. De hadde ikke noe imot det, men jeg ville nå heller ikke satse noe på det, og så videre. Men jeg registrerte der 11 som var absolutt negative. Når jeg sjekket dette der noe nærmere, så fant jeg ut at dette var notoriske kverulanter. Alle disse der. I midlertid så, ja da på etter hvert så begynte jeg nå å samle sammen, ja, noe møte vi hadde her en handflukka gjeng som begynte å planlegge dette prosjektet der. Og ja, omsider så kalt man jo tilsammen til en generalforsamling nærmest, et skjepingsmøte.
Ja, men du, der alt det står i protokollet.
Ja, det står i protokollet.
Ja da. Og i 75 så begynte dere å jakte.
I 75, ja.
Ja.
Vi laget jo et forslag til vedtekt.
Ja da, det står i protokollet.
Ja. Ja, jeg tror det heller du får ta og spørre. Det har du ikke finnet i protokollen.
Ja, men det tror jeg er rette på, for det tror jeg er rette på når de begynner å skrive ut det.
Ja.
Da kan de eventuelt ringe åt deg.
Ja.
Da kan de eventuelt ringe åt deg. Etter jeg begynte å skrive det hjemme, altså.
Ja.
Kan han ringe
det? Og hvis det er noe hul, liksom, i oppfatningen min, så ringer jeg åt deg.
Ja.
Men det var det med oppstartinga, det som var den som var interessant, for den står ikke i protokollen, vet du.
Og den står ikke i protokollen.
Nei.
Nei vel, vi... ja, så...
Nei, men den tror vi har fått noe, tror du ikke, Sverre?
Ja, jeg tror faktisk at vi skal få det bra jobblampene litt.
Ja.
Det var vel i 1968 at vi var kommet så langt at vi hadde et skipingsmøte nede i Viking, det kom jo en masse med folk, og der begynte vi å tegne andeler.
Ja, det var i 68 det første, vi drev å tegne andeler det første.
Ja. Og visste vi jo ikke sikkert om det ble noe i det hele tatt, så vi tegnet det med det forbeholdt at hvis det ikke ble noe, så skulle det så der andelene, de 100 kroner stykker, de skulle de få tilbake.
Ja, de var vel ikke innbetalte fra Hustad, og de skrev vel seg bare på at de ville ta andelene.
Ja, det husker jeg ikke.
Ja, jeg tror det var slik.
Og det var, ja. Det var slik,
ja. Og så betalte de da inn når de så at dette her ville gå i hand.
Ja. I havn gikk det jo, og i 1970, da kom vi så langt at vi, ja, jeg fikk noen kontakt med tamreinfolk, og det endte borte i Valdres. Og vi, da nett før jula i 1970 var det vel, da var vi kommet så langt at vi kunne hente et regn der, og vi kjørte bortover der med, jeg tror vi hadde 5 biler, svære biler, og jeg husker det at ved Gaularfjellet, der var det noe nærmest stengt da, men det var jo mannskap som brøyta opp der, og jeg tok kontakt med veimyndighetene og spør om de kunne sørge for at vi kom fram der på grunn av både transportens art og størrelse, og det lovde de at de skulle gjøre forvisse at ikke vi hadde kommet over Gaularfjellet, så hadde det vært en god del mer komplisert å komme fram. Så det gikk i orden der. Så oppe på fjellet der, borte i Valdre, skal være hett nå, den der fjellstuen der vi lastet opp.
Nei, jeg var ikke med.
Nei, men det kanskje da står kastet i skriften.
Fikk opp din 70 dyr?
Ja.
Fikk opp din 70 dyr da?
Ja, da fikk vi inn... en cirka 70 eller antagelig noe mer, fordi at år etterpå vi hadde nok penger til gode da,
ja.
Så da reste vi bort igjen slik at det totalt ble utsett 105 dyr.
Mm-hmm.
Og de fordelte vi på disse tre sektorene. Når vi ikke släppte det på en plats, så var det fordi att det var liksom tre avdelningar, ja. I fjällen. Så var det slik fördi att för det första regnade det slik att viss flocken begynde att trå och vi hem igen,
ja.
Så kan vi missa hela grejen. Viss vi fördelar det på dessa tre, så blir risken för att allt reser mindre, och så för det tredje så var det ju andelshagare i alla dessa tre sektorerna där.
Ja.
Som gärna ville se dyro i sitt lokala terräng. Och därför så kom vi då med dessa där, så det är 70 dyro som vi höll väl, alltså vi kom första gången, vi kom till Morskog. Och då var det ett hälsingens värld med snöslätta grejer, var du där förresten?
Nej, jag var inte.
Var det lika för jul så?
Ja, lika för jul, ja. Och då vi kom till Morskog, då stod hela platsen där full i folk med paraplyer och väntade på oss. Och då hade de ringt och härjat och följt med oss kurnäst. Vi avancerade långt med ruta hela dagen. Vi lastade förresten upp om natten. Där borta, fördi att det stod dyra på gärdar och där drev och slakta, och där fick vi det tipset att vi måtte hålla transporten mest möjligt igång kontinuerligt för att det dyra skulle vara rolig, för att när det stoppade så kunde det börja vara till. Ja, vi lastade upp där om natten och klockan var 2, och så körde vi stilt och roligt och långsamt slik att vi beregnade att vi skulle komma till Vangsnäs till Räfsnäs på den tiden att det första färja gick. Och det gick ju ett uppskrift slik att vi kom
klart att fortsätta.
Ja, ja, vi kom till Morskog då, då var vi tämmelig slitna, för vi hade ju kört, lyskört hela natten. Där och som sagt så var det ju kolossalt mycket folk som var uppmöte där. Och han, skolsläraren på Mo och Kona, de bodde då i ett hus där och de hade lagat te, mat och kaffe till oss, så vi var väldigt gott bevärta där. Så tog vi då och fördelade dessa dyra på tre bilar, en reste till Jölster och sätte det ut där uppe i Dvärstaden, eller i närheten av Åsen, ja. Så tog vi ett lass och körde upp på Kinnas, vi kallar, eller upp till Birkeflåten, närheten av Birkeflåten.
Vilken kommun är det?
Färde kommun.
Birke?
Birkeflåt.
Birkeflåt?
Ja.
Det var alltså effekt om så visste det att vi kör plåt. Det kan gå ut och så är säkert den
här. Ja. Och så tredje.
Och den tredje där tog vi med till Langeland. Och slapp det där.
Ja.
Väl. Det var ju som sagt väldigt populärt i dessa grejerna, för det var så.
Måtte och följa dyra till fjälls?
Nej, vi körde ju faktiskt rätt och slett ut i terrängen där. Så reste vi bort och hämtade ett last te. Det var släppt på mittsektorn, alltså. Det var förresten uppe i Mastar vi släppte dig. För det hade intryck av. Ja, vi såg inte nog särskilt mer tid, det är dyra där. Så jag hade intryck av att det var lockna väg. Förresten, så gjorde man den erfaringen. Ja, vi köpte alls, vi var klar över att det kunde vara fara för att dyra ville tro hem. Och den flotten där uppe, jag vet inte om han försvann, men vi gjorde i alla fall den erfaringen att när det lade till kalving, vi hade förresten bara köpt kvige för att det inte skulle ha grott fast i första kalving hemma. Så begynte de att vara väldigt oroliga. Och om att de låg ut helt, eller i alla fall nästan, det hade jag ett stycke med stånd om. Då det lät i kalving, det var förresten tre dyr som observerade där nere på Via, där omtrent centralsjukhuset är nog. Och de försvann över elva, det sista de var observerade, det var till Nösterup på Kallan. I midlertid så fann vi ut att den flotten där, den fick vi sett ut på mittsektorn och sett han ut uppe i masten. Nu gjorde vi den tabben, kan vi säga, att vi köpte mycket kalv. Förhållet var det att vi hade ju kalkulerat med vad det ville kosta per dyr. Och det hade vi gjort på ett tidspunkt då för köttkontrollen kom. Och då var renstyrkött väldigt billigt. Och dyr och livdyr var billiga. Men så kom köttkontrollen och då gick priserna väldigt upp. Slik att vi det antal dyr som vi hade kalkulerat med att vi skulle kunna köpa det grädde vi inte köpte. Så vuxen dyr de före så köpte vi relativt mycket kalv och det trodde jag inte var så bra. Ellers när det gällt med läckage så mällde det då om att ut på fjället och för Björvikstranden en kust där var observerat fem dyr. Så där på mittsektorn trodde jag lag ut en del. I midlertid så roade hon dyra sig och det var så särskilt mycket tillväxt registrerat det i första året, men efter kvart som kan vi säga det grodde fast i fjället så gick det stadigt bättre. Jag har ett intryck av att det är någon särlig kommunikation mellan dessa där försynliga tre populationerna. Det har visst varit registrerat sportdögn över på Rödöfjäll och likadan på Långeland.
Det är lite,
väldigt lite.
Det är faktiskt många år sedan jag fått det där.
Den sista släppet som vi gjorde uppe i Mastdalen, det kom nog ner på Havstafjället och gick där.
Ja, det är också.
Ja, och det var i stripe utom.
I vatten?
Ja, det var det. Och där huggs jag, det var en söndag, det var om våren och med röten is på Bäckevattnet. Då ringde de morgon, söndagsmorgon om att nu går där en hejlig flock med regn på Bäckevattnet och på isen där så var rödena var lösa från land och då var jag rädd för att det skulle slå ut dem och de skulle tappa det på mitt sektor så jag reste bort och fick med mig en karl med bicken för att vi skulle jagade in över igen. Det visste sig att det var ganska problematiskt för att när vi försökte bruka bitar på det, jag hade kom på land och då gick det till att isen brottnade ner så skymde det till land. Och så när vi då försökte att få handla med hunden till att jagade in över, då då rymde ut på isen. Och det var intressant att se där. De simde ut i iskanten och så bröt de ner i isen och så slängde de sig på där. Och resten dagen gick på.
Du, Reidar, när det gäller de där sex dyra som dock köpte ifrån Eidfjord. Var ifrån Eidfjord det?
Ja.
Kvem var som köpte dem?
Det var vi sex. Vi fem.
Fem, ja.
Ja, och det var förresten en temmelig dramatisk transport där. De slaktade där uppe på Mörsätt.
Ja.
Och vi hade fått tag i en lastbil som skulle köra till Bergen. Och så skulle vi ta det vidare därifrån och återföra det. Så gick det sen, för vi fick det upplastade där uppe. Vi drev och slaktade. Där och de måtte komma till omtrent var färdig med slaktningen för att de kunde fånga in dessa dyr som vi skulle ha med. I medeltid så fick vi den omsidan på bilen, det var en lastbil.
Det var för att dyr och fick det där?
Vilka slags dyr fick?
Ja.
Vi köpte fyra simle och två buckar. Vi tog två buckar för det att vi skulle sikra oss att visst den ena bucken skulle gå ut så skulle då vara en i reserven.
Vi betalade upp per styck där, hos du
det? Jag tror vi betalade nog som för 250 kronor stycke. Ja. Och så körde vi då till Bergen. Och vi begynde att få knappet i. Och där var vi klara över. Så ringde jag till fylkesbåtarna. Och sa det att vi kommer i transporten, men var rädd för att vi kunde få knappet i om de eventuellt kunde vänta lite på oss. Nej, det var hurtigt ute så de måtte gå då. Och så körde vi då allt och lämmer och tog kunde hålla. Och så var det ett jävligt väder. Vi hade butte för ett enkelt dyr där. Och jag stod i karmen hela vägen. Och skulle nog hålla tillsyn med dig. Och det var pikade bilsjuk som utav dig, så det låg nätt så det var dig. Och jag låter fanden på om det var liv i det hela tatt och kände på. Och kände till puls och sånt nåt. Men vi hade ju inte tid till att stoppa, vi måtte köra. Så kände vi ner till Bergen och då var vi aldrig kommit på övertid. Och så han chauffören, så var det han känd i Bergen och så hällde han på att köra ut i Nordnäs och så måtte han bort i taket. Nej, han måtte komma sig ner där. Och så, då var det åker till. Men vi fick nu köra ner på kajan, det är alltid för dig. Då vi kom ner på kajan, då stod det var en jävligt väl som sagt, full kajan med paraplyer. Då hade Bergen tiden det. De hade snusat upp dessa grejen där. Och så hade då båten han hade väntat. Då på oss för det att vi skulle komma med. Och med kom vi våt och fel och skitten och käggigt. Och fel var vi med manskap. De hade lagat i en binge ombord och de tog sig av oss fiffäck. Turk i klä och vi fick kastiflaske bajer med det och det var ju Reine
Kjærestasen.
Reine Kjærestasen.
Årstall var det där?
Ja.
Vilket årstall var det där?
Det var väl antagligen och sånt som i 1949. Ja, jag tror det var
cirka 1950, jag åksade tidigare.
Ja, så var det om natten så grejen där och vi reste då ifrån Bergen och kom om natten till Vardheim. Då hade jag till kontakt med en fjärdabilschaufför och spurte han om han kunde sörja för att det var en lastbil till oss i Vardheim då. Men han... Enten han trodde det var tull att prata med, för det var ju helt
unormalt.
Han hade i alla fall inte sort för att det var någon bil. Ja, vi skulle nog på land där då. Och det var inte någon som hade förlangt någon betalning för frakt eller något. Så vi måtte ju pekre för kaptein som låg och sov och spöra vad dessa grejer skulle kosta. Ja, vi fick nog betalt då. Och så fick vi då sätta dyra in i skulor. Jag tänkte vi fick nog pröva att skaffa oss en bil där det var det. Det visste sig att vara tämligen problematisk, för det att dagen för då var en läge eller något sånt som hade varit på rypjakt och var försvunnen i fjället där.
Oj, jaha, letaktion då?
Ja, så allt som kunde krypa och gå, där lastbilägare och chaufförer och allt, det var uppe i fjället och lät inte rinna där personen där.
Visst det var läge i Vadheim då, så var det doktor Andenäs.
Ja.
Visst det var läge så var i Vadheim då, så var det doktor Andenäs. Och han var ju jägare.
Ja. Omkom han eller fan?
Nej.
Jag vet inte.
Men visst det var han, så överlevde han i alla fall.
Ja. Något då att bitar var komma hem och där inne. Och då hade folk, nu pratade det var nog i fjällslut. Men vi, ut på dagen så fick vi nog tak i en bil då. Det var förresten Brot i han Bjarne Botten som var chaufför där då. Och han körde oss då i Angedalen. Och där släppte vi då dessa dyra där. Så jag reste ju där bortöver, jag var ju samma terräng för den sags skull, bortöver mot Naustdal och Jölster och Hyen och där, det gick omkring. Och där var nog länge det kallt det där Angedalsrein, då Norden av fjällbetängelsen det förde fjäll.
Ja. Men det var det stora pene dyr?
Ja, det var väldigt stora pene dyr där och jag har ju... Det var en kar, han där Erik Solen förresten,
ja.
Han skrev vad det kallades här, uppgaven i universitetet.
Oj, ja, isäruppgave.
Isäruppgave, ja. Och där var den där vildrenstammen där.
Ja.
Och då hade han kommit till det att dra upp bort emot en 100 dyr där.
Ja, men där var säkert senare en del. För han är inte så gammal än Erik Solheim.
Ja, nej.
Han, så dina var nog på villrein en del år då.
Ja.
Men det var hur stor var stammen när han gick över till fick villreinstad? Du skulle nog ha blivit cirka då.
Ja, då antar jag då ett upplysningarna till de jägarna som då gick på han då ettan var vårt officiell villrein. Att den var en 40-50 dyr.
Så dock fick betalt för de sex dyra docka?
Ja.
Dock fick utlösning på dem dock?
Ja.
Dock fick att pengar dock, ja.
Ja. Och det där, det... Jag har tänkt lite på det med hänsyn till inavl och sånt något. Så tål antagligen villra in ganska mycket inavl.
Ja.
För vi har ju det där tillfällen på Sydgeorgia.
Ja.
Var det mindre än 10 dyr för dina. Mm. Och jag hört nu gett dig länge senare, då kalkulerade det med 5000 dyr där nere.
5000?
5000, ja.
Oj.
Men det var ju egentligen för jakten, och kommer inte där idag, det vet jag inte. Så har vi förresten en annan dyr, att det är kvithalhjorten.
Mm.
Som det är för det in i Finland för en många år sedan, det var 5 dyr det förde in där. Och nu är det en bestand på 5000. Så det är tydligt att rein och ordinär kvithalhjort nog, det tål mycket innan.
Ja, men det förstår jag. I en stamme som växer. Men den stammen då som holdt seg så lågt i antall, der kan det bli litt anslis, vet du.
Ja, det kan det jo.
Ja. Nei, men da har vi fått med Nå kan du fortelle ikke stikk for seg at du setter...
Ja, det var jo mye syt å klage fordi at det små viltet der forsvant. Så fikk jeg tilfeldigvis se noe om Kanadagåse. Og så begynte jeg å lure på om ikke den kunne være et alternativ til å få sett ut her. Så skrev jeg en epistel i Firda om disse greiene der, og hva jeg mente om det, og hvis det var noen som tende på denne ideen der, om at de eventuelt var villige til å spandere en 50 eller 100 kroner på det. Og jeg fikk en jævla respons der. Nå var det nok så håpløst å skaffe fugl i den tid. Det var der inne i Østenskjortene, inne i Oslo, der var det noen fugler. Så Hans Inge Lund Tangen, viltkonsulenten for Merøke Bruk, han hadde fått tak i noen. Og så var det nede på Bemlo, der var det en liten flokk da. Så tok jeg kontakt med forskjellige folk, blant andre Hans Inge Lund Tangen og forskjellige andre som hvorvidt det lett seg gjøre å få tak i fuglene. Ja, Hans Inge Lund Tangen, han ja, kanskje kunne han skaffe med to fugler. Eller så var det var egentlig det eneste positive nappet fikk. Men så hadde jeg en meget god navnebroder bort i Ski, som stammer her ifra distriktet. Reidar Hesta heter han. Han hadde sittet inne i pistelen der i Fjerda, og så hadde han vært oppe, og ja, han var noen medlem av Jakt- og Fiskelaget, Norges Jeger- og Fiskeforbund. Så hadde han vært oppe på kontoret der og snakket med en konsulent der, og han hadde antydet at det kanskje kunne han der... Torsson, Edvard Torsson på Langedrag, kjenner du han? På Ekeberg. Det er forresten en ganske interessant type. Han hadde en, ja, han hadde alle mulige slags fugler og dyr og greier der borte på Ekeberg og hester. Der fikk hele Oslos befolkning, ungdommen, de fikk god, da hadde de tannlyst i helt gratis, og han drev med disse greiene senere, så kjøpte han en eiendom oppe i Hallingdalen, og der har han...
I Nummedal?
Tenk ikke det var på Nummedal, var ikke det
da? Nummedal, ja. Langedrag heter det. Der har han rieskul, og der har han alle mulige slags fugler og dyr, og jeg tror det er hva slags sånn handicap-senter han driver der oppe.
Ja.
Kelles fikk du de fugler?
Ja.
Ja, og så
og der fikk jeg kontakt med han, og han hadde fått inntrykk av at det her kanskje, han hadde nå visst liksom hatt noe om at jeg hadde noen litt villøftige fortid. Og forstod det slik at det her kunne bli noe av, og der skaffa hadde han, jeg tror det var 12 fugler han kunne skaffe meg. Dessuten så hadde han god kontakt med en godsägare nere i Sverige. En sån godsägare med stor G. Skrev han själv i alla fall. Han drev uppdrätt av alla sådana möjliga ting där. Och änden på visa var att han skaffade oss, jag tror det var över 50 fuglar. Nå, strategien vår var at vi skulle Vi skulle sätta dessa ut i försyrliga biotoper runt omkring i Måvattnet. Det var en dödlig biotop. För så vidt att det är för djupt. Det är samma gäll i Halsavattnet och Hjälsavattnet. Och så sätter vi det ut i 5 försyrliga biotoper. För det att detta skulle arbeta sig samman till slut. Och det begynner med så det drar ju folk och mata dig.
Ja, fugler och fäck in fugler och ja, var det par det?
Ja.
Fäck och det par då?
Nej, det var ungar.
Ungfugler, ja.
Och, ja, han där Torsson på Ekeberg, han var ner till Sörsverige hos andra godsägaren och hämtade dig där.
Norr hämtade och de var på året.
Norr på året?
Ja.
Nej, det var nog på försommaren då.
Ja, så var fuglar av året för, ja?
Nej, det var fuglar av året, sa vi.
Oh, ja, akkurat.
Ja.
Akkurat.
Ja, och så han skaffade oss då. Ja, och så han där. Ja, så han har där hästar, redan hästar. Han borte i Sverige på Ekskjölgraven och han. Han var bort och hämtade en del där och så fick vi det där hos Torsson. Så vi kom ju väldigt stärkt ut. Dessa förmärade sig ju väldigt, det gick en 2-3 år för att det var könsmodna. Men så förmärade sig och folk drev och forade, det var ju väldigt populära. Och där på dessa foringsplatserna, där var det stora ansamlingar så att det faktiskt var till del till plage. För folk så det begynde att vara opopulära och det var en del så var tämmelig lej för att det var kommande då. Och jag tillrådde då viltkonsulenten Jo Ranger, fylkesman, att vi skulle begynna med lite försiktig avskjutning för att det där upplysningar som jag hade skaffat mig så länge som dessa gäsen fick fred. Så var det väldigt tillitsfulla och kunde vara väldigt spaka. Men så snart som det började jakt så visste all erfaring, för exempel bort i Sverige, det kom mycket längre där. Att då var det väldigt vare och vanskligt att jakta på och det höll sig i små flockar, sån familjegrupper. Men nej, nu gjorde Anger. Han har förresten med en god del upp i halsen, för det är att jag rätt och slett har jagat.
Du konkurrerar med det?
Jag jagar på hans terräng. Så nej, det måste förmära sig mer upp. Det var till att det var en belastning för enkelt, det ska inrömmas. Men så vart vi då öppna för jakt, och då visade sig det att det nog sprider sig över hela terrängen, slik att det nog. Nu vet jag, hör inte du något mer om det?
Men vi har fina övervintringsmöjligheter här, vet du?
Ja, hur det övervintrar här, det har ju övervintrar här, för exempel nere i vattnet här övervintrar det ju till begynne med en del, för det är en plats där jag med Kiev in där, och den har fyllt igen djupålen, slik att bottenvattnet har faktiskt tempererat vattnet med upp, slik att det aldrig frås, och dessutom så är det en grund där, så det var i flera år att dra övervintra en del där. Så övervintrade jag nog en del nere i Förde, nere i Lösen där. I ett år i alla fall, men kan jag övervintra henne nog, det vet jag inte. Men vi ger den erfaring att det nog, när det begynner att frysa fjällvatten och sånt något, så kommer det flock för flock och så tar det mellanlandning här nere på dessa grunnarna några dagar och så fortsätter det. Och så när våren kommer, då kommer det tillbaka i motsatt rättning.
Ja, det är något på kusten, i fjorden på kusten. Men det ser ju det på skjul tydligt om vintran.
Ja.
Det jaktes, ja, mange blir felt, for eksempel i Førde kommune til Kanada.
Nei, det har ikke det fjerneste peiling på.
Nei. Første jakta, da var det i grunn til søknad fra enkelte grunneigere som hadde store problemer, tykte de. Og da hadde de til dels. Du vet, jeg fortalte deg om at jeg hadde tatt flokker ned for huset mine, vet du, oppe i 140 skog. Så da fikk de det i grunn som et slags fornfiskade løyve, og så fikk de behalde disse foglene. Jeg tror faktisk at vi skrev ut 23 fogler første år vi prøvde dette døygaula.
Men det er ingen rapporteringsplikt på tveltefoglene?
Jo, da var det da. Men ikke etter det var tveltefoglene. Nei, da er det jo